Hej och välkomna till kvällens avsnitt. I kvällens avsnitt så ska vi ta oss an den största konspirationen som har drabbat världen. Inte bara Västeuropa. Hela världen är på väg ner i Davos ficka. Idag ska vi skåda naveln på The World Economic Forum. Välkomna.
Tusen tack. Idag så ska vi prata om World Economic Forum och Klaus Schwab. Verklighetens bondskurk. Och för er som inte vet vem varken Klaus Schwab är eller vad WEF eller World Economic Forum är eller varför detta överhuvudtaget skulle vara någonting att bry sig om eller problem, så ska vi idag gå igenom lite varför de här människorna styr hela världen. Och för alla er som tycker om konspirationsteorier och Illuminati och så vidare, det här är inte långt ifrån det.
Vart började det då?
Vart du började? Jo, Klaus Schwab, han är ju från början född i Schweiz. Men flyttade som väldigt ung liten pojke till Nazi-Tyskland, as you do. Det här var alltså under Tredje riket. Och hans pappa tog över som direktör för ett företag som heter Escher Wyss AG. Alltså ett aktiebolag som var ett industriföretag som jobbade med Nazi-Tyskland. Och alltså nazisterna direkt. Så det är inte otänkbart att familjen Schwab hade vissa lutningar åt det hållet. Jag ska inte säga att de hade det, men det är inte otänkbart. Schwab var ingenjör egentligen, alltså utbildad ingenjör. Så det här, och sen så har han liksom dubblat lite i ekonomi. I 1971 så grundade han något som heter European Management Forum. Och som sen blev omdöpt till World Economic Forum i 1987. Han har publicerat ett gäng böcker som alla har blivit fullständigt sågade av experter och litteraturvetare för att de är eländigt dåligt skrivna. Det är bara sida upp och sida ner med copy-pastade banala floskler och det hänger knappt samman och det är liksom tankarna går upp och ner och höger och vänster. Det är som att läsa någon sån här motivational posters bara sida upp och sida ner, men det är bara dravel alltihop. Men han argumenterade ju då för någonting som han kallade för stakeholder capitalism. Och vad det ska vi komma in lite på senare. Och man kan väl lugnt kalla Herr Schwab för en slags socialist.
Jag skulle inte vilja säga att han är en slags socialism. En av de centrala delarna i hans kapitalism är equity. Och vi vet vad equity betyder. Equity ja. Betyder lika utgång. Betyder alltså marxism.
Ja. World Economic Forum som han grundade är alltså ett slags, vad som man kallar för rotary liknande nätverk. Där folk på ganska maktfulla positioner samlas en gång om året i Davos i Schweiz. För att planera hur de ska ta över världen. Jag menar hur man kan styra världens ekonomi för att alla ska få det lite bättre. World Economic Forum är en så kallad non-governmental organization, befriad från skatt och har varit väldigt försiktiga med att lämna ut några uppgifter om sin ekonomi överhuvudtaget. Och det har de tagit emot mycket kritik för att ingen vet hur mycket pengar de här egentligen sitter på.
Värt att notera här är att de faktiskt sitter på så mycket pengar att de har en alldeles egen polis.
Ja, bland annat. Och har väldigt starka påtryckningsmöjligheter mot allt möjligt. Varje år så samlas cirka 3000 medlemmar för ett möte i Davos dit alla flyger med sina privatjet. Det har ni säkert sett. Där de bland annat pratar om global uppvärmning, vilket är ironiskt när det kommer 1500 till 2000 privatjet in för att prata om att folk inte borde åka på semester med EasyJet på sommaren. Vad är det då för människor som sitter med i den här organisationen? Jo, World Economic Forum har ju en styrelse såklart. Klaus Schwab är ju någon slags ordförande. Styret består bland annat av folk som Kofi Annan, känd från FN. Tony Blair, känd som British Prime Minister.
Vänta lite där. Du menar, Kofi, det var inget folkmord i Rwanda, Annan?
Just det, precis, okay. Han. Sen så såklart en som heter Peter Brabeck-Lettmanen, han är CEO för Nestlé och det är klart, Nestlé är ett schweiziskt företag så.
Ja, men du menar vi vill att folk ska betala för vatten,
Nestlé? Just det, precis då. En som heter Mikael Saldell som är CEO och tillhör för grundaren, grundarfamiljen av Dell Computers som absolut inte har något inflytande i världen. Andra då, som till exempel Christine Lagarde som är president för European Central Bank, alltså EUs eget banksystem som styr all banköverföring och alla pengatransaktioner i hela Europa. Hon var tidigare direktör för IMF, alltså International Monetary Foundation. Och det var också en annan tidigare...
International Monetary Fund är det väl?
Ja, just det, International Monetary Fund. Det var också en annan för detta styrmedlem som heter Su Min. Han var tidigare vice CEO för det och nu är han chef för Kinas största bank.
Värt att notera här, som vi diskuterade innan, att om man blir chef för Kinas största bank så har man personligt ansvarig till Xi Jinping.
Precis. Alltså
du har man personliga kopplingar till kanske vår tids största despot, förutom.
Ja, det största hotet mot mänskligheten och västerländska samhället.
Ja. Nej. Det är feminismen.
Ja, just det. Var så det var. Nej, det är,
eller Annie Lööf.
Det är Annie Lööf. Just det. Nej, så vi har ju också andra tidigare styrmedlemmar. Vi har ju till exempel en som var tidigare chef för OECD. Vi har en tidigare styrmedlem som är chef för Rysslands största bank. Vi har en som är, som har varit CEO för Bank of England. Vi har en som tidigare styrmedlem som var CEO för Kanadas nationalbank. Det är massor med stora internationella banker och stora internationella företag. Inte bara det. Dessutom så är det ju massa politiker. Vi nämnde ju Kofi Annan och Tony Blair. Men också till exempel Christina Freeland som är Kanadas vice premiärminister. Och vi har ju pratat om med då Tony Blair. Vi har ju också Al Gore till exempel. Vi har en massa andra politiker från en massa andra olika land.
Jag är helt övertygad om att Annie Lööf har varit där. För jag gjorde lite en snabb googling här. Och här promoterar hon på 2018 för en rapport från World Economic Forum på Twitter.
Det förklarar jag allt faktiskt. Alltså yes. det är en hel hög med folk som sitter på extremt höga positioner, både politiskt och företagsmässigt, som har enormt inflytande.
Larry Fink som sagt var.
Ja, och det nästa då, så kommer vi in på de som faktiskt har medieinflytande. Och där har vi Larry Fink som vi pratade om i BlackRock-avsnittet. De som styr i stort sett all media och tidningspublicering i USA. Dessutom så sitter ju en japan som kontrollerar världens tredje största reklamsällskap, medie- och reklamsällskap. Så här har vi alltså folk som styr banker, folk som styr media och folk som styr andra stora globala investeringsföretag. Alla de här personerna, och det här är bara de som sitter i styrelsen för World Economic Forum som leds av Klaus Schwab, denna bondskurk som till och med klär sig som en bondskurk. Men det slutar inte ens där. Det är inte nog med att alla de här makthavarna sitter i styrelsen. Utan den här Illuminati-organisationen World Economic Forum har dessutom ett program, kan man kalla det för, en Hitlerjugend, en slags studiegrupp för unga, det som man kallar för Young Global Leaders. Där väljer de ut 800 personer som är, som ska representera contemporary leadership som de kallar det för. Och har man varit med där i 5 år så blir man alumni av det här programmet då. Några bra exempel på alumnis från det här programmet då är ju till exempel i stort sett mer än hälften av Justin Trudeaus kabinett, alltså Kanadas premiärminister. Andra personer är ju till exempel Jimmy Wales, han som grundade Wikipedia. Kan man ju själv tänka då, okej, om grundaren av Wikipedia sitter med där tillsammans med liksom BlackRocks ledare och så vidare, hur kan man ju tänka lite på att de kanske har lite finger med i spelet på vilken information som kommer ut på Wikipedia och så vidare.
Men Wikipedia är väl helt unbiased?
Oh ja, absolut. Andra personer, vi har pratat om Justin Trudeau själv var med där. Angela Merkel, kvinna som på egen hand lyckas totalt förstöra hela Tysklands energipolitik och energisustainabilitet.
Och de säger att kvinnor inte kan.
Precis. Och Vladimir Putin.
Så, han är väl hygglig, har jag hört.
Han är väl hygglig, precis. Så jag menar, här har du 3 stora världsledare som har varit med i det här Young Global Leaders programmet då? Alltså, här har vi en organisation som faktiskt har resurser för att kunna kontrollera hela världen och det de vill.
Frågan är om de kan, om de kontrollerar eller om de influerar.
Det är förmodligen, är det en skillnad eller är det bara semantik? Men ja, de influerar givetvis. Och det är ju ingen idé att kontrollera slash influera om man inte har en plan. Så vad har de för plan?
Och om jag hade varit en bondskurk så skulle jag ha skrivit en bok som hette någonting Det stora steget. Någonting bombastiskt. Kanske The Great Reset.
Ja, The Great Reset. Vad är det då?
Det är idén som han har kastat ut, den kära Klaus Schwab, bok, där idén är att den vanliga invånaren, den vanliga människan, ska vara en del i ett, vad ska jag säga, stort förbruks, eller vad säger man, konsumtionshjul som bara snurrar, där du bara är en kugge. Du behöver inte påverka någonting, du behöver inte äga någonting, du ska bara konsumera. Och detta satte sig på sin spets med en, jag tror det var en finska som skrev en artikel eller ett inlägg där hon beskrev det som "You will own nothing and you will be happy".
Ja.
Det är det som är hela idén. Det de vill ha är, de vill ha plebs och så vill de ha young global leaders.
Ja, så det ska vara en liksom upplyst elit som kontrollerar den stora massan.
Exakt. Och allt det här kopplar ihop då också med det andra stora saken som han har skrivit om. Och det är världen nu, som den ser ut, i den kapitalistiska världen nu, kontrolleras av det vi kallar aktieägarkapitalism.
Ja, shareholder capitalism, helt enkelt.
Exakt. Och han har då föreslagit en ny version som heter stakeholder capitalism, eller hur?
Ja.
Och stakeholders är då alla människor som har ett intressent i det som ligger runt det. Det innebär att ett bolag ska inte bara vara ansvarig till aktieägarna och generera maxvinst, utan de ska även kunna generera eller ställas till svars för deras input in i samhället. Och vi har ju länge frågat varför de här sakerna som ESG scores kom till, och vi trodde ju att det var Larry Fink på BlackRock som introducerade det här. Men vem är det som introducerade detta? Det var Klaus Schwab. Och det är för att i en stakeholder capitalism så har du också ett större ansvar mot samhället, hävdar han då. Men han definierar inte vilka stakeholders det är. Och stakeholders är oftast inte gemene man. Så det här är det att staten ska kunna lägga sig i hur ett företag gör sina affärer. Mer crony capitalism.
Ja, och att du har inom situationstecken rätt värden.
Exakt. Det är väldigt viktigt att du har rätt värden. Och allt det här kom ju ifrån att han skrev ett manifesto. För vi vet ju alla att manifeston är saker som inte galningar sysslar med.
Absolut. Det har vi inga sett. Galningar i historien har skrivit ett manifest.
Nej. Men vi kan läsa den här, vi tar det på engelska, för det är det enda jag lyckades snoka fram. Det här är från 1973, det var alltså året efter han startade, va?
Mm, två år efter han startade.
Ja, the purpose of professional management is to serve clients, shareholders, workers and employees, as well as societies, and to harmonize different interests of the stakeholders. Luktar väldigt mycket som kooperativ det här då.
Mm-hmm, det gör ju det.
Yes. Vad kan vi säga? Det här är då punkt A. Och sen har vi punkt B1.
Mm-hmm.
För A är den första punkten där. Och den är ju definitionen av stakeholder capitalism då. Att det måste... the purpose of professional management is to serve. Så ett företag kan inte bara vara ett företag. Ett företag måste också ha en mening. Så även om du då, låt oss säga, tillverkar radios till Nazi-Tyskland, så måste man göra det med mening och ta hand om sina arbetare när man gasar judar.
Ja, precis.
Och ge dem extra täta masker, precis. Och hörlurar som inte hör skriken och såna här grejer. Liksom.
Precis. Eller liksom ett modernt exempel som absolut inte är sant på något sätt, säger liksom, vi tar ett land, rent på slump, typ Kina, säger vi. Ja. Och så tar vi att det finns massa företag. Vi låtsas att det finns massa stora företag i det här landet, Kina. Vi kan kalla dem för typ Huawei och så vidare. Och så antar vi då att i det här tillfälle så skulle då de här företagen behöva tjäna de statliga intressena, till exempel vad det kan vara, massövervakning av folk, spioneri på utländska statsborgare som har intressen som går emot Kinas politik, egna landsmän som bor i ett annat land, spionera och övervaka dem åt kinesiska staten för att se till att de inte säger eller gör någonting dumt så att kinesiska myndigheter kan gripa dem när de försöker resa hem och sånt. Det är bara som ett rent hypotetiskt exempel, att det är ju en typ av stakeholder capitalism.
Ja, och sen går vi vidare till punkt B1 då. The management has to serve its clients. It has to satisfy its clients' needs and give them the best value. Competition among companies is the usual and accepted way of ensuring that clients receive the best value choice. The management's aim is to translate new ideas and technological process into commercial products and services.
Mm-hmm. Ja, det låter ju okej.
Ja. Competition among companies is the usual and accepted way of ensuring that clients receive the best value choice. Men vad betyder det då? Alltså det han skriver här är att det behöver inte vara competition, utan staten ska då tvinga management att serve.
Ja, precis.
Bla, bla, bla. Så nu att har vi, tidigare så har det varit competition som har gjort det här.
Precis. Men inte
nu i det nya så behöver det inte vara competition.
Nej, just
för det. Vi behöver inte ha competition.
Nej, just det.
Det här luktar ju mer och mer bullshit.
Ja, det luktar socialism.
Yes. The management has to serve its investors by providing a return on its investments higher than the return on government bonds. This higher return is necessary to integrate a risk premium into capital costs. The management is the shareholders' trustee. Okay. Ska vi smälta den här då? The management has to serve its investor by providing a return on its investment higher than the return on government bonds. Så du måste sträva efter att tjäna pengar med ditt företag.
Mm.
Bättre än vad staten gör genom att stjäla dina skattepengar och sen sälja tillbaka den till dig mot ränta. Det verkar ju vara ganska logiskt också, men
ja. Var
liksom, det är mest strunt. Nummer tre då. The management has to serve its employees because in a free society, leadership must integrate the interest of those who are led. In particular, the management has to ensure the continuity of employees, the improvement of real income and the humanization of the workplace.
Det låter jättebra på pappret.
Det låter ju bra på pappret, och det här har vi ju sett i Sverige. Och vad har blivit effekten av detta i Sverige? En arbetsmarknad som är helt stel.
Ja, alltså det finns ju en gräns när du inte kan platta till en organisation mer för att sluta den fungera.
Ja, och sen steg fyra då på punkt B. The management has to serve society. It must assume the role of a trustee of the material universe for future generations. It has to use the immaterial and material resources at its disposal in an optimal way. It has to continuously expand the frontiers of knowledge in management and technology. It has to guarantee that its enterprise pays appropriate taxes to the community in order to allow the community to fulfill its objectives. The management also has to make its own knowledge and experience available to the community.
Det här är ju ren socialism.
Men det är det väl inte. Alltså, ja. I ett fungerande kapitalistiskt samhälle så ska ju folk faktiskt betala sina skatter.
Men det här med att du måste ställa alla dina resurser till förfogande för alla andra.
Det är lite mystiskt. Men just den där linjen där tyckte jag var okej i alla fall. Men
ja, på pappret igen så låter det bra. Men då är ju frågan, vad betyder det här immateriella värden? Alltså som företaget ska tjäna och som ska jobba för. Alltså, vem är det som bestämmer vad det är företaget ska jobba mot i framtiden? Särskilt bland de immateriella värdena. Jo, det är ju såklart Klaus Schwabs och World Economic Forums andra ESG- woke socialistidéer som ska främmas.
Yes, men och sen kommer då den sista punkten, punkt C. The management can achieve the above objectives through the economic enterprise for which it is responsible. For this reason, it is important to ensure the long-term existence of the enterprise. The long-term existence cannot be ensured without sufficient profitability. Thus, profitability is the necessary means to enable the management to serve its clients, shareholders and employees and society.
Det låter väl bra. Alltså igen, det är att du måste ju överleva som företag.
Ja, men alltså det här är ju verkligen snömos.
Ja, det är klart. Det är, alltså, allt det här är självklarheter.
Ja, och sen är det ju Alltså, ska jag vara helt ärlig så tycker jag om idén med att det finns ett socialt, att om man vill i ett företag så kan man bygga in ett socialt, en socialt meddelande och arbeta för sådana grejer. Och jag tycker det är helt okej.
Men... Och det är klart, och det står ju varje företag fritt. Det som jag vänder mig emot med det här är ju att World Economic Forum inte bara tänker att företag ska kunna göra det här om de vill. Det här är att de vill påtvinga alla företag i hela världen att ha det här som sitt huvudfokus, sitt enda fokus.
Och det som är intressant är att han skriver att alla ska betala sin skatt här. Men ändå så har vi Larry Fink som vi vet 100% tog pengar, skattebetalar pengar, bailade ut bankerna och skapade BlackRock av detta.
Ja, ja. Och bankerna är ju bland de värsta när det kommer till att inte betala skatt. Och exakt. För att inte tala om hela World Economic Forum som organisation som är skattebefriat. Så det är ganska magstarkt att sitta i en skattebefriad organisation och prata om att andra ska betala sin skatt.
Ja, vad de egentligen vill här som det ser ut verkar det vara att de vill knå åt småföretag ännu hårdare.
Ja, alltså det är den klassiska kommunistvarianten att vi önskar att alla ska vara jämställda och jämlika. Vi önskar ett solidariskt samhälle där vi har bra värden. Men för att komma dit så måste vi ta makten och styra.
Ja.
Och vi har alla sett hur det slutar tidigare i kommunistländer där man har en fin utopi om att alla ska få med och bestämma om man ska platta organisationer och så vidare. Vi måste bara ta kontrollen en liten stund här. Men vi kommer ge tillbaka er frihet sen. Först så ska vi, för att vi är de upplysta, de som är lite bättre än er. Vi ska bara styra skutan ett tag och så får ni tillbaka era friheter så länge som ni fortsätter göra som vi vill. För att det är vi som sätter moralen i samhället också. Vi bestämmer ju vad som är ont och gott, vad som är bra och dåligt. Vi bestämmer vad det är företagen och staterna ska jobba mot. Och gör man inte det, då är man dålig.
Ja, och det här är ju också en idé som jag vänder mig emot. För att en sak som du ska, som han beskriver det, så ska ju varje företag vara som en klan där du liksom, när du väl har kommit in så är du där och du jobbar för företagets bästa och allt du gör ska vara liksom...
Ja, precis. Nu ska jag se, finns ju en fras som jag tänker på, nu ska jag säga, av var en efter bästa förmåga, åt var en efter behov.
Men det verkar väl lite konstigt.
Ja, det låter nästan som att det passar in här.
Det låter som du håller på med en sån där högerradikal konspirationsteori.
Ja, precis. Det måste ju vara det. Det som också är intressant med det här är ju att här passar den här nya grönfascismen in som hand i handsken.
Ja, jag har varit inne och snokat lite på deras hemsida och lyssnat på ganska mycket om dem. Och hela deras, alla deras saker diskuterar climate change.
Mm.
För de här människorna så är det 100% säkert att climate change kommer ske och att det är, vad heter den sista sämsta utfallsteorin från IPCC?
Ja, just det.
Var det ett case 6
8,4-scenariot.
Ja, 8,4-scenariot. Ja. Det verkar vara det. För att,
till och med rätt, om de diskuterar... Rätta mer i kommentarerna om jag är fel. Jag kommer inte ihåg vad det scenariot
heter. Ja, jag tror det är det i alla fall. Men våra lyssnare borde ju veta vad det här
ja,
vad
jag menar går, i alla fall. Temperaturen går upp 4 grader, vilket är helt orealistiskt.
Yes.
Ja.
Och väldigt, på väldigt, väldigt kort tid. För att om de skriver någonting så är det alltid inbakat i att de måste göra det här med tanke på climate change.
Ja, just det.
Nu, alltså, jag tror ju att någonting hände med vårt klimat. Det är jag helt övertygad om, för vi har sett en förändring. Men frågan är vad det är som händer med vårt klimat.
Ja, precis. Och hur snabbt
de här är helt övertygade om att det kommer bli en väldigt stor radikal förändring av klimatet. Och att vi måste bygga för att sköta det.
Vi måste bygga vindsnurror och köra med elbilar, säger de här som flyger privatjet till alla sina möten.
Absolut, jag har läst lite. De har ju också haft en idé om någonting som kallas 15-minute cities.
Ja, just det.
Det är när man delar av stan så att ingenting tar längre än 15 minuter att gå och sen kan du inte köra bil någonstans.
Just det.
Och de prövade det på ett ställe. Oxford tror jag det var de prövade i. Trots att 93% av de att respondenterna på frågorna om de skulle göra det här var emot det, så genomdrev det. Nu har de enorma problem för folk mitt på på blanka dagen, cementar igen sådana speed traps och liknande saker och sågar ner bollards och gör allting och bara generell terrorism som ja. Vi kallar det.
Alltså här har vi en organisation, World Economic Forum, som är en socialistorganisation förklädd som kapitalism, ledd av en nazibondskurk i Klaus Schwab, som har tagit in en massa blandade idealister och galningar från allt från banker till politiker, fått liksom kickstartat den här gröna terrorvågen som går över jorden nu med liksom klimatförändringar, och har hijackat all media för att spy ur sig budskap om att vi ska bli mer woke och att vi ska sluta köra bil.
Ja. En av de linjerna under diskussionen om den nya staden är ju också att de diskuterar kollektivtrafik.
Ja, just det, såklart.
Och en av de sakerna de poängterar i sin rapport är att om man ska få folk att åka kollektivt så måste tågen gå i tid och det måste gå ofta. Och man måste göra bilar dyrare. Det skriver de också.
Ja, ja, såklart.
Så de ska ta ifrån er friheten så inte ni får köra bil så att de kan flyga sina flygplan. Där
precis.
Det.
Alltså det här handlar om att den stora massan ska vara tjock och nöjd. Och inte,
yes, och inte äga någonting.
Inte äga någonting och bara vara lyckliga. Ja. Och inte ha någon egen önskar eller vilja, för att det är de stora företagen och via regeringarna som berättar för alla vad man ska tycka och tänka. För att folk som är smartare än du har bestämt detta. Och det är de som sitter i World Economic Forum som ser sig själva som detta.
Men hur lyckades han få igång det här? Alltså han är, alltså den där statement som vi läste är ju rent snömos. Alltså vem är det som har gått på det här? Varför har de gått på det här?
Det är det som är den stora frågan. Alltså, hans idéer är bara snömos tillsammans med hans böcker. Men jag har ju en känsla av att det är en massa väldigt framgångsrika personer som har sett att om vi hakar på det här tåget nu så kommer vi kunna få så otroligt mycket inflytande att vi med våra företag kan göra vad fan vi vill utan att stater eller andra organisationer lägger sig i, för att ingen kommer våga. Om du har liksom alla ledare för de liksom största bankerna i världen som sitter tillsammans och blir eniga om vilken politik man ska föra, vem ska säga emot dem då? Och vad finns det för alternativ att gå till?
Ja, alltså det var ju ganska tyst om World Economic Forum, men sen kom ju, var det väl 2008 med Occupy Wall Street.
Mm.
Och det var ju sista gången vänstern gjorde någonting vettigt politiskt sett genom hela historien. Och jag hävdar fortfarande att det här är the vessel, vad säger man? Fordonet som bankerna och världsledarna har drivit sitt övertagande av den vänsterrörelsen.
Absolut, det är så. De såg ju vänstern som farliga idioter.
Yes.
Kaos helt enkelt. Och de ville kontrollera kaoset. Och det bästa sättet att kontrollera kaoset var att rikta om alltihop mot en ny fiende, vilket var vita västerländska män.
Yes.
Kan man få dem att liksom frenetiskt springa däråt likt fradgande bärsärkar, så slutar de gå bärsärkargång inne på Wall Street. Och det har de lyckats väldigt bra med.
Yes, vi hör ingenting om det faktum att alla de rika har blivit otroligt mycket rikare under pandemin.
Nej,
det är inte det som är problemet, utan det stora problemet är ju uppenbarligen att vita män är,
ja, och sen så är det ju
problemet.
Och sen så är det ju också att de har då dirigerat bort vänstern. Alla folk på högern som har liksom klassiskt varit tänkare och är liksom filosofer.
Dribblar de
och
bort
så vidare
i transfrågan.
Ja, de dribblar de bort i transfrågor. De dribblar bort höger, för att höger är väldigt upptakt av någonting som kallas för fakta. Nästa generation kommer inte veta vad det ordet betyder längre. Men för oss i vår generation så kommer vi fortfarande ihåg det här när man hade fakta som var grundat till någonting som vi kallar för verkligheten. Och då kommer med argument. Det är också någonting som inte finns längre. Det har alltid högern varit för en sansad saklig debatt och så vidare. Det trollar de bort i att eftersom de kontrollerar all media så får inte folk som ifrågasätter det här något som helst medieutrymme, eller bara helt enkelt, vi kallar det för högerextrem, den liksom alt-right, rasist, alla de där klassiska sakerna. För det är mycket lätt att bara liksom trolla bort alla meningsmotståndare i det träsket istället för att behöva bemöta några argument eller någonting. Medan de här i World Economic Forum glatt fortsätter sin Illuminati-marsch rakt in i totalt världshörvälde.
Och om ni då inte tror oss om detta så kan vi ta ett lysande exempel i mannaminne där vi såg The Honkening när truckers i Kanada blev less på att de införde coronapass. Så körde de in. Det första Justin Trudeau kallade dem var rasister, misogyna och nazister.
Mm.
Bara off the bat. Trots att det var att de leddes av vad heter det, urinvånare.
Mm. Och det är klassiskt varje gång som någon försöker argumentera mot det här så är man transfob eller man är rasist eller man är misogyn. Och det är de här människorna som styr det här narrativet och det är det här narrativet de önskar att alla företag ska sprida. Som en slags superspreaders, som en slags virus som går igenom organisationerna och bara fortsätter sprida ut det här budskapet.
Vi trodde ju att folk som gick på Linköpings universitet och gick på tema genus skulle få en brysk, ett bryskt uppvaknande när de kom ut i arbetslivet. Men så var ju inte fallet. Och när man läser på World Economic Forums hemsida så låter det som det som Linköpings universitet tryckte ut i anno 2001-2002. Mm.
Visst, och det går ju hand i hand allt det här och ju längre ner i det här råtthålet, det här hålet man kommer så har jag liksom sett mer med att jag trodde liksom att det var typ politikerna i Sverige som låg bakom det här. Nej, okej, det kanske var politikerna i EU, nej. Okej, men det var ju i USA och BlackRock då, nej. Här börjar vi nå the end of the line. En global massivt ekonomiskt och inflytelserikt stark semi-underjordisk organisation som faktiskt ser ut att vara på väg att kontrollera världen.
Yes.
Det låter som den värsta konspirationsteorin man skulle kunna tänka sig, men till och med om man bara läser på deras Wikipedia-artikel som de till och med kontrollerat, som han som grundade Wikipedia sitter med i styrelsen för World Economic Forum, om man ändå bara läser på deras egen hemsida så ser det helt vansinnigt ut.
Alltså det som är intressant är att det blev ju en del pushback när de kom ut med The Great Reset. Alltså bara idén om det, vi ska resetta hela samhället, det ska bli grönt, du ska inte äga någonting, du behöver inte äga ditt eget hus, du hyr det av staten, du hyr allting du behöver använda, du äger ingenting, du äger ingen faktisk media, allting är virtuellt, allting är på download, när som helst kan någonting ta sig iväg från dig, du har ingen property längre.
Kommunism.
Och sen så kom ju folk och sa, men det här är ju The Great Reset och ni har ju faktiskt skrivit om det här. Då har ju han backpedlat och sagt nej, vi har aldrig pratat om The Great Reset. Vi har aldrig pratat om att du inte ska äga någonting och du inte ska vara lycklig. Ja, men hur kan ni skriva det här? Artikeln finns ju här. Mm. Nej, det har vi aldrig gjort. Oh, nej. Jag skrev en bok som hette The Great Reset. Åh, väldigt oturligt. Ja, men alltså.
Ja, det är därför som han är som en bondskurk. För att han är inte på många sätt så smart som han verkar tro. För att det här
Och det här bevisar också våran nummer ett käpphäst. Lita inte på media.
Nej.
Media finns där för att sätta människor med mycket makt och dåliga intentioner på viktiga positioner. De är inte till för din skull. Det är det viktigaste du ska veta. Och för att om media hade varit det minsta intresserade av det här så hade de i alla fall djupdykt på det faktum att när det är Davos så ökar den prostituerade populationen i Davos med 3000%.
Ja, nej, media är ju inte dugg intresserade av att gräva här. Det är för att media kontrolleras av ett av de bolagen som är på plats i Davos.
Ja.
Jag tänker att vi kanske ska vi ta någon veckans konspirationsteori idag? Nej, det här är ju faktiskt en konspirationsteori alltihop.
Det här är en konspirationsteori. Det här är den stora konspirationsteorin. Det här är the big unifier som knyter ihop alla våra andra konspirationsteorier om varför saker och ting skedde.
Det är det faktiskt. Och det här förklarar en massa av de mest vansinniga teorierna vi har haft. Det är lite skrämmande att man har kommit hit och man tittar sig i spegeln och undrar om man har blivit knäpp. Och är det så att ni som sitter där ute menar att vi har gått för långt eller liksom har missat någonting uppenbart här, säg gärna ifrån då, har vi fel. Så, och skriver ni någonting och så svarar vi med att ni är kontrollerade av World Economic Forum.
Absolut.
Absolut. Då tackar vi för visat intresse och så hörs vi nästa gång. Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.